Hej och välkommen till en podd om onkologi. Det här är en fortsättning på vårt kolorektalcanceravsnitt. Och här idag har jag med mig Ali såklart.
Hej, hej.
Och sen har vi våran gästexpert Helga Hagman från Lund som kommer att fortsätta prata. Välkommen Helga.
Tack och hej allihop.
Nu kommer vi att beröra nästa del av kolorektalcancer som jag tycker är väldigt spännande men också lite svår att få grepp om. Det är nämligen den metastaserade sjukdomsdelen. Och jag ser väldigt fram emot att få en bra överblick över det här. Så jag tänker att vi hoppar rätt in. Vi har tidigare pratat om epidemiologi, diagnostik och behandling av den lokalavancerade sjukdomen. Och nu då har vi patienter som vi oftast träffas kanske mer på onkologen då, den metastaserade sjukdomen. Helga, jag tänkte om man bara börjar med, vad har man för verktyg vid en metastaserad koloncancer som onkolog?
Vi har många bra verktyg och vi har inte minst symptomlindrande palliation. Det här är en patientgrupp som ofta kan presentera sig med ganska mycket symptombörda. Och vi ska inte glömma att vår onkologiska behandling också kan minska på symptombördan ganska mycket. Men vi har också en patientgrupp som inte har så mycket symptom alls och som kan ha ganska spridd sjukdom. Vi har onkologiska verktyg, men vi har också kirurgiska verktyg. Och det är ett väldigt spännande ämne, för det har hänt väldigt mycket på det området sista decennierna.
Men om vi börjar dyka in i den kirurgiska verktygen, när har kirurgi en roll vid metastaserad sjukdom av kolorektalcancer?
En allt större plats skulle jag säga. Jag kan berätta som en liten historisk anekdot att jag randade mig på onkologen i Lund kring 2008. Och då minns jag att jag satt och gjorde ett så att säga PM för vilka patienter som ska bli aktuella för att ens ta upp diskussion med leverkirurg på kolorektalcancersidan då, metastaserad kolorektalcancer. Och då hade vi liksom studier som talade för att max 4 metastaser i levern och så skulle opereras. Så där har ni liksom det historiska perspektivet. Från det har vi då liksom med stora patientkohorter, både då retrospektiva kohorter men också en del så att säga mer prospektiva studier kunnat visa att patienter med det som tidigare kallades för oligometastaserad sjukdom har nytta av kirurgisk intervention. Och oligometastatisk sjukdom, det är ett begrepp som man hör och ser lite i litteraturen och i guidelines och så, men som vi nog kommer gå ifrån lite i Sverige. Vi har inte använt det så mycket och kommer nog inte trycka på det i vårdprogrammet nu heller. Och det är för att man hela tiden flyttar de här, liksom, kan man säga, vi flyttar gränslandet framåt för vad vi kan åtgärda kirurgiskt. Och då när jag säger så att man kan åtgärda någonting kirurgiskt innebär ju inte att man ska göra det. Utan det är ju här selektionen kommer in. Och där brukar jag prata om att det är vår uppgift på MDK också som onkolog att vara väldigt noggranna med selektionen. Och också förstå sjukdomen rent biologiskt, inte bara tekniskt, kirurgiskt åtgärdbart. Så för att sammanfatta den här väldigt långa utläggningen så kan man säga att patienter med metastaserad kolorektalcancer kan bli aktuell för kirurgisk intervention även om man har en väldigt spridd sjukdom i levern. Man kan ha en viss spridning av sjukdomen till lunga, men om det är multipla metastaser i båda lungorna där man inte kan liksom tro att man kan ta bort allting och få radikalt, då ska man inte ge sig på patienten. Metastasering till paraortala lymfkörtlar eller körtlar i mediastinum eller supraklavikulärt, så det ska vi inte heller, då ska vi inte heller ägna oss åt kurativ kirurgi. Sen har vi undergruppen, den som har en spridning till peritoneum då, peritoneal carcinos, där vi också har goda resultat av kirurgi som kallas för cytoreduktiv kirurgi, CRS, HIPEC, där vi också ger uppvärmd cytostatika i bukhålan.
Det är väldigt spännande just det här med kolorektalcancer och metastaserad sjukdom och metastaskirurgi. Det känns som att det är nästan lite unikt att man har gått, för att många diagnoser så går man ju mer och mer ifrån att operera. Medan på kolorektal så har man ju då sett att man får en överlevnadsvinst istället om man åtgärdar de här metastaserna. Även om det inte är vad vi kallar för oligometastatiskt protokoll, för jag förstår så kan man ha en ganska omfattande levermetastasering så länge den är begränsad till levern.
Ja, verkligen.
Och om man då tänker sig som onkolog som ska selektera de här patienterna då, hur ska man tänka? Vilka patienter ska man tänka är kandidater för metastaskirurgi?
Mm. Det första jag vill säga det är ju att alltså, de här patienterna ska ju diskuteras på MDK. Sitter man på ett litet sjukhus, ett regionalt sjukhus och har en patient med metastaserad kolorektalcancer som inte uppenbart är liksom 90 år med massa samsjuklighet och har spridd sjukdom i alla organ och så, där vi säger liksom det är palliativt, då ska de här patienterna ha möjlighet till en diskussion i ett så att säga regionalt MDK-sammanhang där man har leverkirurger med. På många ställen eller några ställen i landet så har vi startat något som heter, som vi kallar för stadium 4 MDK, där man då har samlat både thoraxkirurger och leverkirurger, kolorektalkirurger, ofta CRS hypexkirurger, onkologer, och där är ju alla med då, liksom radiologer och även klinfys och, som visar PET och så. Och på de här MDK:erna så ska man kunna selektera de här patienterna då. Om man tittar rent onkologiskt så är det ju så att vi måste först få ställa frågan till kirurgerna, är detta kirurgiskt åtgärdbart? Är det tekniskt åtgärdbart och möjligt utan att riskera för mycket? Och tittar man på leverkirurgerna då, så har de ju med olika metoder möjliggjort att man liksom kan ta bort väldigt stora delar av levern. Man brukar tala om att man kan ta bort 70% av levern. Så future liver remnant är någonting som man pratar om ibland på MDK. Att man försöker att liksom titta på hur mycket kan vi spara utav frisk lever. Och då behöver oftast något segment utav levern vara sparat från metastasering. Så ser vi metastasering i samtliga segment och mycket kärlnära och liksom stora tumörer, konfluerande metastaser i levern, då är det oftast inte kirurgiskt åtgärdbart. Då har man så på vissa centra då ändå en tendens att säga att ja, men vi som säger aldrig nej. Och då är budskapet till ST-läkare som träffar kolorektalpatienter att det är faktiskt så att vi ska förvänta oss det oväntade. Det vill säga om vi ger en behandling då som vi säger är palliativ från början och vi pratar med patienten om att detta är palliativt, vi kommer inte kunna operera, så ska vi kunna ta upp de här patienterna igen om de svarar väldigt bra på behandling. Och många av de här patienterna som svarar väldigt bra på behandling, det är vildtyp patienter. Då kommer vi alltså in på de här prediktiva markörerna. När jag säger vildtyp så är det trippelvildtyp. Det vill säga man får inte ha mutation i varken K-ras, N-ras eller BRAF. Då kan man bli aktuell för EGFR-hämmare. Och det kan ibland ge sådana här fantastiska responser. Vi kan komma in på kemoterapi så också, som också kan ge bra responser. Men det är kanske framförallt de fallen man ska vara lite extra uppmärksam på. Att de kan faktiskt respondera. Och då tar vi upp dem igen med leverkirurgerna om det visar sig på vägen.
Mm. Ja, men det är en viktig poäng, för att man som onkolog är ju väldigt bildad i att har man en metastaserad sjukdom så är det palliativ cytostatik eller palliativ onkologisk systembehandling som gäller. Om man går vidare då till den onkologiska behandlingen för de här patienter som inte är kandidat för någon typ av metastaskirurgi, vad har vi för verktyg som onkologisk systembehandling?
Innan jag går in på det skulle jag bara vilja säga att när det gäller kurativ kirurgi så har vi ju en grupp också som är där vi ger neoadjuvant kemoterapi med oxaliplatin och 5FU. Det vill säga operabla tumörer i levern. Där vi vet att en del av dem kanske klarar sig väldigt bra utan kemoterapi preoperativt och kan opereras. Men vi brukar ändå vilja ge en del av dem neoadjuvant behandling. Och så eftersläcker vi med postoperativ behandling också. Det finns en randomiserad studie som har visat en vinst på sjukdomsfri överlevnad som är ganska begränsad. Men ändå, jag vill bara nämna det. Så när vi tittar på MDK:erna så tar vi ju intentionsbeslut. Det vill säga operera direkt, ge neoadjuvant behandling eller konvertera, som vi säger, där vi krymper tumörerna. Det är den patientgruppen som jag pratade om innan som liksom kan komma till kirurgi. Eller så säger vi att det är strikt palliation som gäller. Och alltid kunna återkomma till MDK igen om man har en väldigt bra respons. Det ska man alltid vara välkommen att ta upp igen.
Men generellt då, jag tänker generellt då, om man tänker att man har en metastaserad sjukdom där man skulle kunna operera direkt i levern till exempel, så ger man ändå då neoadjuvant cytostatika oavsett. Kan man tänka det som en tumregel då?
Ja, egentligen, ja, som en tumregel, men det finns undantag. Och det är ju om man bara har en metastas eller om patienten kommer i en metakronsituation och har fått mycket kemo innan eller patienten är gammal och kanske inte bedöms tåla kirurgisk behandling. Det vi ska komma ihåg också är att kirurgerna mer och mer använder sig av ablativa tekniker, det vill säga lokalablativa tekniker, invasiva tekniker som inte innebär kirurgisk morbiditet, liksom, men som ändå kan vara kurativa.
En liten inflikning också, jag måste ändå fråga. Hur ser det ut med att ge strålbehandling i liksom ablativt syfte? Kan man ge stereotaxin mot sådana här enstaka metastaser istället för att operera patienterna?
Ja, det tycker jag också. Det är en jättebra fråga. Det har blivit vanligare och vanligare. Så stereotaktisk strålbehandling mot levermetastaser kan vi ge. Men vi ger det sällan som en kurativ intention i kombination med leverkirurgi. Utan det är mer om det ligger liksom dåligt till för ablation eller kirurgi eller så. Och ibland i vissa palliativa situationer där vi ändå vill uppnå en form av lokal kontroll och så. Men det är bra fråga.
Bra, och jag som så ivrigt ville prata om den onkologiska systembehandlingen.
Ja, nu kommer vi till den roligaste delen.
Ska vi komma till den biten?
Vi tar den. Palliativ behandling, vad är det du frågar, Lisa?
Ja, precis. Palliativ onkologisk systembehandling.
Hur ska vi tänka? Är det det som är frågan?
Precis. Hur tänker man, vad har vi för olika läkemedel eller cytostatiken som vi använder, antikroppsbehandling, tilläggsbehandlingar och så?
Om vi går in på liksom arsenalen där, så är det ju så att man ska känna till att grundbulten för den här alla kemoregimer i princip är 5FU i någon form. Intravenös 5FU, där har vi bolusregimer som vi då kallar för nordiska regimer idag. De etablerades av den nordiska koloncancergruppen. Så de kallas för FLV eller FLIRI om man lägger till irinotecan, eller FLOX om man lägger till oxaliplatin, med två dagars regimer. Sen i Frankrike så skapade en grupp FOLFOX-regimen som då är infusion 5FU 48 timmar i kombination med oxaliplatin. Och sen skapades då FOLFIRI-regimen där man lägger till irinotecan till den här infusionen 5FU då. Sen senare så kom capecitabin, som ni vet är en peroral 5FU-drog, och då skapade man CAPOX, det vill säga capecitabin och oxaliplatin, och CAPIRI som är inte så vanligt använt, för den ger mycket mer diarréer. Båda de läkemedlen då kan göra diarréer. Och det är runetekan och capecitabin. Och sen på ännu senare år så har då det här nya andra 5FU-preparatet dykt upp som vi kallar för S1. Eller handelsnamnet Teisuno. Och där har vi då från början mest asiatiska studier, men det har kommit fler europeiska studier nu också. Så det är liksom etablerat som metastatisk sjukdom. Och fördelen med S1 kan vara bra att känna till är att det har en indikation just vid patienter som har fått en kardiell 5FU-tox tidigare. Och då har vi tittat på retrospektiva material och funnit att risken för att få hjärttox igen om man då byter till S1 är väldigt, väldigt låg. Så det är ett säkert preparat. Det är också visat att S1 ger mindre hand-fot-syndrom än capecitabin. Så det finns vissa fördelar, även om det är lite dyrare och det är inte studerat i adjuvant situation på samma sätt som de övriga.
Mm. Men det är jätteintressant det här med de här olika 5FU-preparaten. Så tänk capecitabin och 5FU-infusion. Hur ska man tänka kring val av de olika regimerna?
Ja, men det där är en bra fråga som liksom vi driftar ibland. Då kan man säga att det är lite preferenser. Och det sitter lite i väggarna ibland också vad man väntar så. Men det kanske är bra att tänka att man ska försöka undvika capecitabinregimen till patienter som inte kan hålla koll på tabletter så bra. Eller tycker det är jobbigt. Det här får man ju prata med patienten om också, om man har möjlighet till det. Det kan också vara bra att tänka på att vissa med ileostomi till exempel. Eller stomier som har besvär med liksom höga flöden och så. De kanske inte heller ska ha så liksom behandling som är så toxisk som ger mycket GI-tox. Och då är capecitabin, ger lite mer diarréer. Som sagt, ger capecitabin också mer hand-fot-syndrom än vad de övriga gör. Och sen är ju nackdelarna såklart med intravenösa preparaten att man behöver komma till mottagningen oftare. Så att det kan finnas logistiska fördelar att ge tablettbehandlingen. Och man behöver också ha så att säga picklinekateter. Det ger vi ju till de flesta, eller portakatt. Men pumpbehandlingen är ju också någonting som man behöver liksom prata med patienten om. Så det är lite att börja känna sig för och träffa de här patienterna, så lär man sig ganska snabbt vilka som passar för vilken regim. Men det finns egentligen inget rätt eller fel där, skulle jag säga.
Och det är också skönt att veta när man är ny att man får välja lite efter tycke och patientens preferenser. Och sen om man tänker på, vi var ju inne på det där med målriktad behandling och olika antikroppstillägg och BRF, KRAS, wild type mutationer. När lägger man till vad?
Första frågan som vi nu har gått igenom är vilket val av 5-FU-preparat. Men den andra frågan man ska ställa sig i första linjen är, ska jag välja oxaliplatin eller irinotecan? För det är ju som jag sa de läkemedlen som vi har visat har effekt på kolorektalcancer. Och det kan vara bra att komma ihåg att tidiga studier när man bara hade 5-FU, irinotecan och oxaliplatin visade att patienter som har fått tillgång till alla de tre preparaten oberoende av vilket man började med, de levde längre. Så ju fler preparat man gav under patientens sjukdomsförlopp, desto bättre var överlevnaden. Och sen har man kunnat visa i flera studier att valet av irinotecan eller oxaliplatin i första linjen inte spelar roll för någon roll för överlevnaden. Så där får man också tänka lite på liksom patientens preferenser och symptombild och bakomliggande faktorer som till exempel vad de jobbar med. Så det kan vara någon som jobbar med, som är gitarrspelare och som verkligen inte vill ha neuropatier. Alltså faktiskt, sådana enkla frågor kan också vara värdefulla att komma ihåg. Sen kan man säga att när det gäller antikroppsbehandling då, så har vi ju NGS-analysen. Så de palliativa patienterna ska ju undersökas med en NGS-analys. Men det första vi tittar på är patienten DMMR eller inte? Så om vi selekterar bort DMMR-patienterna som ska ha immunterapi, och det vet jag inte om vi ska gå in på lite senare då.
Ja, vi kan beröra det lite senare då.
Mm. Men om vi tar PMMR, alltså mikrosatellitstabila tumörer då, då tittar vi på NGS, ofta då mutationsanalysen. Och då är det RAS-analysen vi vill titta på, alltså KRAS eller NRAS-mutationen, för att ta ställning till om patienten skulle kunna ha nytta av EGFR-hämmarna, och då är det cetuximab eller panitumumab som vi väljer att lägga till. Och så tittar vi på BRAF-mutationen också, och då har det visat sig att BRAF-mutation sannolikt också är en negativ prediktiv faktor för effekt av EGFR-hämmare, så vi brukar välja bort EGFR-hämmare också när det gäller BRAF-mutationerna. Men BRAF-mutationen ger ytterligare information, inte bara prediktiv utan också prognostisk. Så därför är också BRAF-mutationen viktig i förhållande till om vi kanske vill så att säga, eller man kan så att säga prognostisera lite hur patienten kommer svara på behandlingen, hur aggressiv behandlingen eller sjukdomen är. BRAF-mutationer är vanligare i högerkolon men kan förekomma i andra delar också av kolon och rektum. Så de tittar vi på. Och har vi då en patient som jag nämnde innan som är vild typ, då är det så att vi i större utsträckning väljer att ge EGFR-hämmare till vänstersidiga koloncancer.
Här gäller det att hålla tungan rätt i mun.
Här gäller det att hålla tungan. Så att en ytterligare faktor som vi lägger till här, det är något vi kallar för PTL, eller primärtumörlokalisation. Och det brukar förkortas så på engelska också, så kan man säga PTL. Primärtumörlokalisation, det är helt enkelt höger eller vänster. Och i vänster ingår också rektum. Och man brukar sätta gränsen någonstans strax innan vänsterflexuren. Så större delar av transversum hör också till högersidiga tumörer. Och det är väl lite spännande eftersom inte bröstcancer, höger och vänster spelar någon större roll. Men det gör det faktiskt på kolon. Vilket ju har jättespännande bakgrund som vi kanske inte hinner gå in på. Men det är så. Och det här är någonting som dök upp för inte så många år sedan, kanske 10 år sedan. Där vi faktiskt såg att EGFR-hämmare i första linjen har en lite sämre effekt på överlevnaden på högersidiga tumörer. En oberoende liksom effekt av PTL. Kan man säga. Sen dryftas det fortfarande. Är det verkligen så att den är oberoende? Är det inte en pseudomarkör för andra molekylära drag och så? Så kan det vara. Men vi tittar ändå på höger och vänster när vi väljer behandling. Och då är det EGFR-hämmare framförallt i vänstersidiga i tidiga linjer, alltså i första linjen. Medan man kan kanske hellre välja att ge angiogenes-hämmande antikroppen bevacizumab i första linjen på högersidiga tumörer.
Och Så det här gäller det verkligen att ha koll på höger, vänster, olika mutationsstatus och så. Så här är det väldigt svårt att få grepp om, tänker jag, bara att höra. Man behöver ha ett flödesschema eller en tabell framför sig nästan när man går på MDK eller på konferenser. Men om man då kommer in på det där som vi pratade om, MMR-status och så. Varför spelar det roll i den metastaserade sjukdomen?
Jo, men det spelar roll för att vi faktiskt senare åren då har fått stora studier som randomiserar DMMR-patienter som har då en MSI-high-tumör i kolon eller rektum och är palliativa metastaserade. Man randomiserar dem till checkpoint-hämmare och då är det den studien som publicerades först, Keynote 177, är pembrolizumab jämfört med standard kemoterapi i första linjen. Och som visar en klar och tydlig fördel då för immunterapiarmen. Och då ska de patienterna, om det går, erbjudas immunterapi, tycker vi idag. Så det är väl den biten. Och det här, nu pratar jag om palliativa patienter. Sen finns det då liksom en gränsland här till liksom kuration och intention. Så att en del patienter kanske också i konverteringssituation som har DMMR skulle kunna få immunterapi. Men risken som man såg i den här studien är att en del patienter faktiskt faller ifrån tidigt och där kurvorna korsar varandra, så att en del i immunterapiarmen gick väldigt dåligt för tidigt. Medan, som ni känner igen kanske från andra immunterapistudier, att liksom svansen kommer senare och lägger sig som en platå. Så det gäller liksom att ha lite koll på de här patienterna som har en väldigt stor tumörbörda där vi riskerar en snabb försämring om de progrederar tidigt.
Okej, så immunterapi i kolorektalcancer, metastaserad situation, då är det egentligen pembromonoterapi hos dem som har DMMR?
Precis, i första linjen då. Och nu kommer det antagligen första linjens studier på kombinationen ipilimumab-nivolumab. Vi har inte fått de data publicerade än, så vi kan inte rekommendera det i första linjen än. Men med stor sannolikhet kommer det också. Men nu är ipi-nivo indicerat i andra linjen efter kemoterapi. Så om man har fått kemoterapi i första linjen eller i en konverteringssituation, som vi också kallar första linjens behandling för metastaserad sjukdom, och senare då vill ge en immunterapi, så kan man ge ipi-nivo till de som har fått kemo i första linjen om de är DMMR.
Det är ju jättespännande fält, och det känns ju faktiskt som att det händer lite saker inom GI-onkologin, vilket ju är jättekul. Är det någonting inom den metastaserade sjukdomssituationen som du känner att vi har missat att diskutera nu?
Ja, men det finns ju väldigt mycket. Alltså, det som händer mycket nu är ju också precisionsmedicinen såklart, och där vi liksom diskuterar möjligheten att ge annat. Men det jag tycker vi har missat lite, det är de här BRAF-muterade då, som har en dålig prognos, men där vi faktiskt för något år sedan fick en väldigt bra studie, väl genomförd med tre armar, men där den en armen då undersökte patienter med BRAF. Alla var ju BRAF-muterade, men där man fick BRAF-inhibition i kombination med EGFR-hämmare. Den tredje armen la också till MEK-inhibition, men det visade sig inte vara så mycket fördel för det. Och i standardarmen så fick patienterna irinotecan och EGFR-hämmare enbart, även om de var BRAF-muterade då. Då har vi liksom lyft kurvan för BRAF-muterade gruppen genom att kunna ge också BRAF-inhibition och EGFR-hämmare till dem. Och det är nu aktuellt framförallt i senare linje då, i tredje linjen. Men kommer sannolikt också på BRAF-muterade komma in i tidigare linjer så småningom. Och sen händer det väldigt mycket också vad gäller HER2. Det finns en undergrupp av patienter som har HER2-positiva tumörer. Och har man då en RAS-vild typ tumör och har en HER2-amplifierad tumör, så finns det fas 2-studier som har visat effekt av HER2-inhibition. Och där kommer ju också antikroppskonjugaten och så framöver säkert visa resultat. Vi har faktiskt ingen indikation på kolorektal för HER2-behandling. Men det är ett väldigt spännande område som jag tycker är viktigt att hålla ögonen öppna för.
Verkligen, och det är spännande framtid här framför oss och de kommande åren. Om man tänker sig då, när vi berört väldigt mycket, både lokaliserad sjukdom, metastaserad sjukdom. Om man tänker sig då att man är en ST-läkare eller en underläkare som ska börja jobba med de här patienterna på GI. Finns det något take-home message till de här ST- underläkarna?
Det finns många såklart. Om jag ska välja börja någonstans så är det med patienten i fokus. Alltså se så många patienter som möjligt, lyssna på patienterna, lär känna tumörbördan. Ibland kan det vara lite förvirrande och svårt att förstå vad som är tumörbörda och tumörsymptom och vad som är biverkningar och samsjuklighet. Men liksom prata med patienterna, se många patienter, lär dig av patienterna, försök att följa och vara aktiv, tycker jag som ST-läkare, att om det går att ha kontinuitet, att faktiskt liksom slå lite knut på sig själv ibland för att faktiskt få träffa en patient flera gånger i ett förlopp, det kan lära en väldigt, väldigt mycket. Så det är ett litet tips, även om det inte går alltid att följa det rådet. Sen är det så att situationen och symptomen styr väldigt mycket av vilka val vi gör. Att vara följsam till det är viktigt, att ha livskvalitet i fokus för patienten och fråga patienten vad som är viktigt för patienten. Och inte bara liksom fokusera på de här överlevnadskurvorna och vad vi gör rätt eller fel. Utan att ha med sig patienten tycker jag är otroligt viktigt. Och tänka intention på de här patienterna. Att förstå vad patienten har för intention. Och där också förstå att det är väldigt svårt det här området när vi hamnar i gränslandet mellan intentioner. Det är inte lätt för någon, inte för patienten heller. Framförallt inte för patienten. Att vara i gränslandet mellan kuration och palliation. Och vi ser allt fler patienter på hela G-cancerområdet tror jag. Men framförallt kolorektalcancer som är där. Det finns även andra tumörområden tror jag med immunterapi och så. Där vi inte vet var vi landar liksom. Men att också inte överbehandla. Utan lära sig förstå när det är dags att avsluta behandling. Och våga ta det samtalet med patienten. Även om vi kanske har några linjer kvar som vi möjligen skulle kunna ge. Att ändå våga avsluta i tid. Samtidigt som vi då, som jag nämnde, har de här BRAF-patienterna som skulle kunna ha nytta av en. Men där har vi faktiskt ändå rätt goda resultat. Liksom. Men avsluta om det blir mycket tox. Alltså så, att ha med sig patienten. Det tycker jag är viktigt. Och sen är det liksom att gå på MDK. Att förstå strategin. Det är att försöka få in foten och bara gå på MDK och prata med onkologkollegorna på MDK:erna efteråt om olika frågor och sådär. Det tror jag är jätteviktigt att ta med sig. Vi har inte heller pratat om underhållsbehandling och pauser, men det är också något som är viktigt i den palliativa situationen. Att förstå när det är dags att pausa och underhållsbehandla. Och då är mitt budskap, gör det väldigt selektivt. Och undvik att pausa allt för ofta, särskilt när det börjar närma sig sommar. Alltså pausa på medicinsk indikation tycker jag är det absolut viktigaste.
Ja, det är väldigt bra poänger som du påpekar där. En sista fråga som vi brukar ställa till våra gäster. GI-onkologi är ett tungt fält. Det är svårt sjuka patienter, oftast ganska tunga samtal också. Varför har du valt att jobba med just GI-onkologi, Helga?
Vad spännande att du säger att det är tunga samtal. För jag tror att det är anledningen till att jag blev onkolog från början. Det är för att jag ville jobba med svårt sjuka patienter. Och jag tycker det är spännande med den medicinska etiken och samtalsteknik och sådär. Så att det är väl en anledning då. Men man kan säga att jag gjorde ST i Jönköping för 20 år sedan då. När jag började så hade vi liksom bara cytostatika på kolorektalsidan. Och det var liksom, irinotecan hade precis kommit typ. Alltså det var väldigt lite vi hade att göra. Men så kom bevacizumab kring 2004-2005. Och det var jättespännande. Det var ju första tumörområdet där den antikroppen och angiogenes-hämning överhuvudtaget fick genombrott. Liksom. Och sen kom cetuximab kring 2006 och det var också jättespännande. Och då gav vi ju alla oavsett KORA-statusbehandling liksom, om vi kunde och sådär. Men det var ju, ja, det var spännande era. Och sen var det så att det blev fler och fler patienter som gick på behandling och gick längre. Så att vi behövdes bli fler och då blev jag liksom insugen i ett litet GI-team då. Så det var där jag hamnade på GI-sidan. Och sen tyckte jag att liksom, samarbete med kirurgerna var otroligt roligt. Och engagerat mig mycket i MDK och MDK så att säga, struktur och hur man tänker och hur man utvecklar MDK och så. Sen är jag gift med en kolorektalkirurg så det gjorde väl kanske lite också.
Du kan en egen MDK hemma där.
Ja, precis. Ja, så. Och sen var jag nere i Lund och började forska på metastaserad kolorektalcancer när jag randade mig i Lund. Så gick det till. Men det, jag tycker det är ett enormt spännande område och framförallt tycker jag också just det här multidisciplinära är jätte, jätte. Det är en lärande miljö som är superintensiv och väldigt, väldigt stimulerande att jobba i faktiskt tillsammans med kirurgerna.
Ja, jättekul att få höra om både din resa och allt vi har lärt oss nu om kolorektalcancer. Ett jättestort tack för att du har varit med i podden.
Tack själva och tack för att ni gör den här podden. Den är fantastiskt kul att få vara med i och jag ska lyssna vidare på alla avsnitt så jag lär mig ännu mer om allt annat.
Tack Elga. Bra, men då önskar vi en trevlig dag till alla och säger hej då.
Vi ses nästa gång.
Det gör vi. Hej då.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Tack, hej.